Vi gör Big Six i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta den roliga nyheten att Viaplay är tillbaka hos Telia igen. Så nu kan du verkligen streama alla sporter, matcher och ligor på ett och samma ställe. Och det här stället vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja. Och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer, serier som finns hos Viaplay, C More och på Telia. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Så nu kan du verkligen samla allt innehåll från Viaplay, C More och Telia på ett ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan från Discovery Plus. Priset då? Bara 699 kronor i månaden. Oslagbart. Vi säger ett stort tack till Telia som är med och möjliggör Big Six.
Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Big Six denna julvecka. Det har inte gått mycket mer än 24 timmar. Vi satt tillsammans senast, Fabbe, men vi kände väl att vi inte riktigt blev klara med genomgången av Big Six-lagen. Och sen också att vi lovade att snacka upp Liverpool City och givetvis då Boxing Day som blir återstarten då för Premier League här på måndag. Det finns mycket att snacka om helt enkelt.
Och de fenomenala ligacupmatcherna igår, bland annat mellan, vad var det du kollade på? Southampton och Gillingham, eller vilka mötte de?
Det
kanske var Wolves som mötte Gillingham. Ska vi såklart ta ner och grundanalysera.
Ja, jag hade faktiskt på tvn Southampton, Lincoln City. Jag vill ju se vad vår nya poddfavorit Nathan Jones hade hittat på med laget nu när han har fått jobba med gruppen så länge. Och det var inte mycket förbättringar av det Southampton vi har sett under hösten. Sen tyckte jag i och för sig att Jones sa det väldigt bra efter slutvisslan. När han fick en del kritik i att det bara blev 2-1 mot League One mittenlaget Lincoln City. Men som han uttryckte sig själv, hur många matcher har Southampton vunnit under 2022? Det här var en seger, den var viktig och vi blir inte Barcelona över en natt. Så att, det är väl vissa poänger i det. Men kanske att man hade förväntat sig något bättre insats. Att några spelarna hade klivit fram i den här matchen och visat att de ska vara en del av Southampton. Alltså oavsett Nathan Jones, om han är rätt tränare eller inte, så tycker jag att, jag sa ju det inför säsongen, jag hade ju Southampton att åka ur. Och det kommer bli en jäkligt tuff vår för dem. Oavsett om man slår Lincoln City med större marginal eller ej. Men nej, det var en halvrackig insats kan rapporteras. Och det som framförallt sticker ut, det är ju Chadham som gör två mål. Och sen står han inför en helt sjuk miss. Jag vet inte om du har sett det.
Har blivit lite
viralt. Nej, men blivit lite viralt på Twitter. Han har ju ett läge i matchens slutskede. De har två lägen där i slutet. Southampton att liksom stänga matchen när Lincoln City går på. Och han kommer i en omställning och han har så många alternativ att passa. Men han väljer kyligt att hålla i bollen och vänta tills han typ får öppet mål. Men bränner sig avslutet. Lite typiskt Chadhams på något sätt. Även om han då tidigare i matchen gör två mål. Men ja, Southampton får tre poäng.
Nu har jag sett den.
Ja, nu har du sett den. Ja,
ja, otroligt.
Ja, vi kan ju retweeta den på vårt Twitterkonto sen så får folk ta del av den om ni har missat det. Men ja, Chadhams är ju ändå i den där startelvan såklart för att stanna. Det har ju varit tidigare också. 3-5-2, jag tycker att det är bra. Man har ju tre bra mittbackar. Man har Ward Prowse på det centrala mittfältet. Nu spelade inte din favorit här, Lavia. Oklart om han är han fortsatt skadad. Jag vet inte varför han inte fick chansen.
Kom han inte tillbaka i slutet?
Jo, han var ju tillbaka i slutet. Jag
vet att han spelade något. Jag har faktiskt inte hört någonting.
Han
började redan tänka på City när killen som värvade honom från, eller Chelsea menar jag, när killen som värvade honom från City har gått dit från Southampton. Så han är väl redan i Chelsea tankarna.
Ja, men det kanske är så. Han var ju faktiskt inte ens med i truppen här då, mot Lincoln City. Men då hade de istället då, i den lite mer balanserade rollen, Maitland-Niles då, den gamla Arsenal-spelaren. Som ja, tillsammans med Ward-Prowse och Elionos bildade ett hyfsat centralt mittfält. Men ja, det kommer bli en kämpig vår för Southampton, och det måste se betydligt bättre ut framöver om det ska bli tre poängare i Premier League. Hur såg Newcastle ut då? De fortsätter att hålla nollor.
Ja, de är ju jättestabila bakåt. Man såg ju verkligen fram emot att engelsk fotboll skulle vara tillbaka, men ska vara helt ärlig, det var inte jättekul. Newcastle är det klart bättre laget, men har svårigheter med att få in bollen, och Bournemouth kämpar för näbbar och klor. Så det var en ganska tråkig match. Andra halvlek kollade jag bara med ett halvt öga, men ska vara helt ärlig, kikade även lite på Wolverhampton, och kollar man bara på resultatet där, det var också ny tränare Lopetegui, och därför jag ville kika den matchen lite. Kollar man bara på resultatet och att Menes gör 1-0 i 77 mot Chillingham, så är det klart att det inte är imponerande, men 17-4 i skott och 80-20 i bollinnehav, det är klart att det tyder på en annan matchbild. Så jag tycker ändå att man såg något nytt i Wolverhampton, sen en lång väg att gå. Och ska jag även nämna där att Cunha från Atletico Madrid, som inte alls har lyckats där, sägs vara klar för ett lån, kommer nu i januari, och sen ska vara klar för en framtida köpoption på 40 miljoner pund. Och låter som en repeskiva igen. Men hur kan den här typen av spelare gå till en jumbo i Premier League för de här summorna? Alltså, han skulle kunna spela i en mycket bättre klubb. Det är helt sjukt vad spelare går till Premier League just nu. Det är på en historisk nivå att stora namn går till sämre klubbar.
Ja, men verkligen. Det är galna summor. Man tar nästan ett bottenlag i Premier League för ett topplag i någon annan liga. Men det är ju för att det är ett bättre lönekvärt, såklart. Och nu får vi hoppas att Wolves lyckas bättre.
Har inte varit i Wolverhampton eller? Det är jättefint.
Ja, exakt. Det är staden som lockar, såklart. Nej, men alltså, nu måste de ju få träff här, tycker jag, på sina nyförvärv. Det måste de få om Wolves ska spela Premier League under 23-24 också. Men ja, viktigt. Alltså, Lopetegui kräddas ju mycket för att hans styrka är ju att sätta en defensiv, och det har ju varit Wolves signum tidigare. Även om det är svagt motstånd nu, så är det skönt att få hålla en nolla. Och så förhoppningsvis då Raúl Jiménez kommer in, gör mål. Visserligen är det ju en straffa, men skönt att han får ändå hänga, få lite nätrassel, så kanske att han kan komma igång och göra lite kassar här under våren, för det behöver de. Annars så såg vi att Leicester tog sig vidare enkelt, 3-0 mot MK Dons. Tycker att precis som övriga lag så ställde ju Leicester upp en hyfsat ordinarie elva här. Ayoze Pérez är ju inte ordinarie, det har han inte varit. Det var ett tag sedan han fick vara, men han fick hänga. Jamie Vardy fick göra mål, och även Jordi Tielemans då. Så att det är skönt för Leicester att fortsätta lite på inslagen väg. Avslutade ju hösten väldigt bra, och kan man spetsa det där laget med Maddison som fick vila här, och även Ndidi ska ju in på det där mittfältet, då känns det som att Leicester kommer att fortsätta göra det bra här under våren. Men det kommer ju fler ligacupmatcher här nu, och precis när du och jag sitter och snackar här, klockan är nämligen 20.00, så släppte ju Manchester United sin startelva. Har du tagit del av den?
Ja, och det jag skulle säga var att man kände ju det lite igår, och jag kommer ihåg när vi pratade om det, att man skulle lägga ner ligacupen. Man kan inte lägga den så här tight in på VM, men man märker verkligen att tränarna har sett det här som, de kör ju sin sista träningsmatch inför, som man brukar köra i augusti när man brukar möta ett bättre lag, och tar ut den absolut bästa elvan. United ställer upp med De Gea, står inte mål, Dubravka får kuppen, men annars så har vi Lindelöf, Bruno, Martial, Rashford, Eriksen, Casemiro, McTominay, Garnacho, så det är i stort sett bästa laget som är tillgängligt. Så det visar ju verkligen att tränarna och klubbarna bryr sig om den här matchen. Och sen handlar det nog mer om att komma igång till Boxing Day än vad det handlar om att satsa på ligacupen. Men det är nog kul att vi får den här mjukstarten inför Boxing Day. Och som vi pratade upp den här matchen lite, då hade vi pratat med Åslund som skulle kommentera den här matchen, och som jag sa då, förutom bortsett från final, så aldrig sett fram emot en ligacup så här mycket. Nu att det var 39 dagar sedan Garnacho avgjorde på Creamy Cottage, så det är klart att det är lite abstinens att kolla på United igen.
Ja, men det förstår jag. Det ska bli kul att se den. Nu blir det lite så här att prata upp en match som har spelats när de som lyssnar på det här, det kanske inte blir jättebra poddande då. Men vi noterar i alla fall att United mönstrar en stark elva. Sen väntar som sagt då ett väldigt starkt Burnley som också är i, de är ju i säsong, Championship har ju pågått här, så att det blir en, kan nog bli en tuff nöt för Manchester United. Men sen också, som jag var lite inne på igår, att Jag tror att flera lag kan känna att det finns en möjlighet här att få lyfta en pokal också. För några, alltså flera utav jättarna har ju redan rykt. Chelsea är borta, Arsenal är borta, Spurs är borta. Ett utav lagen, Liverpool och City, kommer att ryka. Så att det är klart att det kan finnas en möjlighet här för en mindre klubb att få ta hem en titel. Och det vore ju stort, även om det är den titel som har minst prestige då i
Vad menar du? Det var ju en klubb som körde bussparad förra året, var det inte det?
Ja, det var det ju, visserligen. Får se om de gör det igen då. De har ju faktiskt chansen. Vi ska strax snacka upp den matchen. I övrigt då, sen vi pratades vid då, så har ju även, det har blivit officiellt. Och det är ju att Chelsea har sin tredje tekniska direktör på plats här då. Christopher Vivell från Leipzig är nu klar. Och honom pratade vi också om i det senaste avsnittet. Så där kan ni ju ta vid lite, om ni har missat det avsnittet kan ni lyssna lite mer vad som gäller kring honom. Dessutom så spelade faktiskt Chelsea en träningsmatch igår inför stängda dörrar. Mötte Brentford på Cobham och deras träningsanläggning alltså, och spelade 3x45. Och det som kan noteras därifrån, det är ju att Kai Havertz gjorde hattrick. Ja, det talar väl
in man med fantasy.
Vad sa du?
In man med
fantasy.
Ja,
men exakt. Dels fantasy och kanske att Chelsea hittar sin målskytt här då. Nej, det kommer inte ske. Men det tråkiga från den här matchen, 5-1 är ju starkt. Positivt, Reece James får 60 minuter. Men det tråkiga, Fofana med ny knäskada. Men ska inte vara särskilt allvarligt. Men ändå trist för honom nu när han var tillbaka, att han ska missa ytterligare 3-4 veckor som jag läste.
Ja, och det vet man ju inte när han kommer tillbaka, men efter de där 3-4 veckorna kommer han inte ha spelat fotboll på väldigt lång tid. Så det är en väldigt tråkig start för honom i Chelsea-karriären, med tanke på prissumman och förväntningarna som finns. Sen, det är ju en position man ändå har täckning. Kan man få igång Koulibaly, kan Thiago Silva komma tillbaka från VM i form? Man ska inte glömma bort hans ålder, och sen har man Chalobah där. Och sen Azpilicueta kan också flytta in där. Så man har ju ändå täckning, men ändå, man har satsat väldigt mycket pengar, så det är tråkigt för honom på ett personligt plan.
Ja, så är det verkligen. Men tekniska direktörerna är i alla fall där. Får vi se då om Chelsea går ut och rustar här nu när de har massa nya ledare. De kanske vill visa framfötterna här och ta in ytterligare spelare i januari.
Jag ska ge dig uppdraget gällande det här grävet du gjorde på Chelseas ledning förra veckan när du hyllade att allt var på plats. Att jag vill ha liksom ett avsnitt där vi går igenom Sporting Director, Technical Director, Chief Executive, värvningsansvarig, chefsansvarig, scoutansvarig. Vem gör vad egentligen? Aldrig fattat det där.
Nej, det tror jag du kan läsa på hur mycket du vill om på nätet. Och du kommer ännu inte förstå vem som gör vad. Men stora organisationer, det kan vi konstatera att de har i alla fall. Men nu tycker jag att vi kan väl ta oss då till de klubbarna vi inte pratade så mycket om igår. Vi har ju City, Liverpool, passande då eftersom de möter varandra imorgon torsdag. Men jag tänker att vi kan börja i Spurs. Där jag noterade från en presskonferens då att Antonio Conte har lite strul inför omstarten. Han har ju Son som har spelat VM. Han åkte ju på en lite obehaglig skada där. Det var okbenet som small, va? Upp mot ögat där. Och spelade ändå VM. Tyckte dock att han gjorde ett ganska svagt VM, trots att Sydkorea ändå tog sig vidare. Rökes och bara sjöng om det i åttondelen visserligen mot Brasilien. Men det är inget att skämmas över. Men man gnetade sig vidare, men det var inte så mycket för att Son var fantastisk. Han gjorde ju inte ens något mål i mästerskapet. Och nu visar det sig att han är sjuk också när han kommer tillbaka. Så att Conte har lite strul här. Och sen då, framförallt då, att Richarlison, han på nytt då är skadad. Han har inte alls haft någon kul Spurs start på sin Spurs-karriär. Sägs vara uppe hela 6 veckor. Det är ett rejält avbräck nu ändå.
Ja, det kom ut idag att han ska genomgå en scan för sin hamstring, men de första uppgifterna som kom var 6 veckor. Det kan såklart vara mindre, men hamstring. Det sjuka var, jag vet inte om han var utcheckad för att matchen var avgjord, men han klev alltså ut i den 83:e minuten, matchen var absolut inte avgjord mot Kroatien. Men han klev ut i den 83:e minuten, och jag reagerade inte på att han såg skadad ut. Det kanske var bara jag som hade dåligt fokus, men att det skulle vara en sån allvarlig skada såg man ju verkligen inte. Så han hade ju absolut inte kunnat fortsätta spela VM om Brasilien hade gått vidare i den här matchen. Så det är klart att det är ett blow, och om Son samtidigt är borta när man kliver in och vill få en bra start på den här säsongen, man har inte ett ett genrep i ligacupen som de andra topplagen. Så det blir en viktig match på vilka är man har? Brentford, va?
Brentford, det är den första matchen som spelas på måndag. Jag ser just nu, eller just nu spelar faktiskt Spurs en träningsmatch då. Det är ju deras genrep då mot Nice. Kasper Schmeichel, Ross Barkley på banan, Nicolas Pepe finns med, verkar alltså vara, och gamla Bayern München brassen Dante spelar, 39 bast i mitt försvar till Nice. Gammal legend.
Men han om hade kunnat ha varit med på Filip och Fredrik segmentet lever den jäveln, men att han skulle spela fotboll, verkligen. Det hade jag inte gissat på.
Nej, han krigar på där borta. Så Nice verkar namnkunnigt, men Spurs 11, den är ganska kall, om jag får faktiskt säga det, framförallt offensivt. Där har vi ju, vet du vem som startar på topp?
Vad fan heter han? Nej, jag kommer inte på vad han heter. Så se om det är han du tänker på.
Ja, förmodligen, Harvey White.
Nej, det var inte han jag tänkte på.
Nej, okej. Det är väl också sån här talang som Spurs-gubbarna jobbar fram här nu och hoppas att han ska få slå. Men Harry Kane är inte ens med i truppen vad jag kan se här då. Så det är ju lite stökigt då, med tanke på att man inte har hört något från Harry Kane sen det där uttåget. Hur hårt slog det mot Harry Kane? Men ja, vi räknar väl ändå med att han är tillbaka i omstarten. Den Kulusevski startar den här matchen, och han känns ju väldigt viktig här nu då, när Son är lite osäker. Son kanske tillfrisknar och är tillbaka på söndag, vi vet inte. Men Richarlison är i alla fall out, och vi vet att Kulusevski mår väldigt bra till skillnad från Son och Kane då, så att han blir jätteviktig. Men annars är det ju lite ovisshet kring Spurs. En höst som där vi var som en repig skiva. Vi konstaterade att de tog en hel del poäng, men spelet lämnade i övrigt en hel del att önska. Man ligger ju ändå på en fjärde plats, och det är ju liksom, någonstans är ju det ett godkänt resultat, för det är ju topp fyra som Spurs ska nå för att få en godkänd säsong, tycker jag. Men frågan är om de kommer landa där. Vad känner du?
Så det är ju en större konkurrens än någonsin, är känslan. Jag tror väl på något sätt att Newcastle kommer tappa, för de kan inte överprestera så här sett till truppkvalitet, och framförallt inte sett till hur bra de andra trupperna är så här länge. Jag har verkligen svårt att det. Likväl vill jag säga hur imponerad jag är över det. Men jag tror att det kommer stå. Jag tror inte Chelsea kommer komma i kapp. De är för långt efter, och det är fortfarande väldigt mycket frågetecken kring Graham Potter i det laget för mig. Såg extremt dålig källa dock, men jag såg att redan började ryktades som att man var sugna på Luis Enrique efter hans avgång från Spanien, och man kanske borde suttit kvar på Tuchel och gått för honom nu, för det där är ju en riktigt kvalitativ tränare. Men jag tror det kommer stå mellan Liverpool, United och Spurs som tar de två sista, så ett av dem kommer missa. Hade jag gissat nu så hade jag nog gissat att Spurs är det laget som missar, för man måste ändå uppgå på vad man ser i spelet. Det är en styrka, vi har pratat om det. Det är en styrka att inte imponera med plocka poängen. Men jag ser bättre lag och bättre tränare spelmässigt. En bättre systematik i United och Liverpool på något sätt. Sen Conte är en jävel på att få resultat. Det vet jag, så det blir motsägelsefullt. Men det känns verkligen som att dra lott mellan de tre klubbarna. Sen blir det kul att se vad som händer med Conte. Utgående kontraktet, att det inte har hänt någonting. Det är ett halvår kvar. Jag tycker att det börjar kännas lite. Skulle behöva vara ganska rejält orolig för Tottenham. För man har värvat hans spelare. Man har tagit in ganska åldrande spelare som är perfekta för Contes system. Så om man helt plötsligt nu i en oviss går in i januarifönster och kanske ska satsa för att ta den här Champions League-platsen, gå långt i Champions League, vart ställer det sig om det inte går med kontraktet? Jag vet inte.
Jag hoppas ju och tror att Spurs för en gångs skull kan vara lite långsiktiga i tränarfrågan, och det gäller ju även Conte för den delen också, att han inte bara hoppar runt och ställer sig på någon waiting list. Och sen kan jag känna så här, om Conte sätter sig på någon waiting list, vilka klubbar finns där? Han vet ju också att Tuchel finns och väntar på ett uppdrag. För övrigt skulle ju faktiskt Tuchel skulle kunna vara redo att ta Spurs. Det tror jag absolut inte är omöjligt om det jobbet finns ledigt här till sommaren. Men nej, jag både tror och hoppas för både Contes och Spurs skull att man väljer att satsa vidare på honom här. Men det är möjligt att man väntar ut resultaten här, och kanske att Conte blir för krävande i hans tankar kring hur truppen måste förstärkas. Men vore ju skönt för Spurs också att få det här på plats, tror jag, att man bestämmer riktning här, vem ska leda laget de kommande ja, Conte vill väl inte skriva för långa kontrakt då, men i alla fall om
tre, två, med... minst två eller två, ja, två, och, halv, två och ett halvt,
ja, men det får
två
bli.
Säsonger efter det här. Det är Athletic kavla ut en artikel om det här igår faktiskt, gällande vad det är och vad jag förstår. Alltså, de har ju, Spurs har varit väldigt självsäkra gällande att det ska ske en förlängning, men att det börjar tvivlas lite mer. Man tror fortfarande att det kommer ske, men han tjänar enligt rapporter 15 miljoner pund per år nu och han vill höja det här till 20, vilket sägs vara ett problem för att det är så extremt mycket för en klubb som Tottenham. Och där säger med Conte, vilken klubb ska han ta? Det är frågan om man vill ha förutsättningarna. Han har Tottenhams nya arena, han har träningsanläggningen, han har kapital som man inte kan ha i andra ligor kanske, men samtidigt vill man komma sig ihåg för att ha vunnit titlar, vilket Conte är en jävel på. Då kanske inte Spurs är ett klubb att satsa långsiktigt. Kanske är bättre att gå tillbaka till Serie A för att ta ett exempel. Kanske ta en Juventus efter Allegri för att ta upp kampen med Inter, Napoli och Milan där, om man vill bli ihågkommen för att vinna titlar. Jag vet faktiskt inte.
Nej, vi får se. Det är svårt att veta hur Conte tänker här. Men Spurs, de har ju verkligen allt att spela för här i vår. Det är absolut inte så att de är avhängda från någonting. Ja, det är klart att man har svårt att se Spurs lyfta ligatiteln. Men de ska spela Champions League, möter ju Milan här i åttondelsfinalen, vilket är absolut en tuff men rimlig uppgift. Och sen då, som sagt, kampen om Champions League, den kommer ju att vara tight, men där finns alla möjligheter att sluta topp 4. Handlar ju mycket om att få igång Son också, tycker jag. Kane har levererat, han har gjort det bra. Kan han bara glömma det som hände i match mot Frankrike här nu, så kommer han fortsätta och kanske ge Haaland en match i skytteligan, om det skulle vara som så till exempel att Haaland går sönder. Men Son har ju varit likblek. Han måste veva igång här nu, i synnerhet då, när Carlisson har sina skadeproblem. Och kanske att det kommer vara, alltså, det kommer gynna både Kane var vi inne på i förra avsnittet, att Dejan Kulusevski är tillbaka och är het, men också även Son såklart. Kulusevski är ju en osjälvisk lirare, så att han kommer nog göra allt för att få igång Sons målproduktion. Och vi har ju sett Son, alltså, han har gått in i svackor tidigare i sin Tottenham-session, men när han kom in i det här stimmet, då är han ju överjävligt vass. Och i fjol då, när han vann skytteligan, då hade han ju ett väldigt långt stim. Så det är ju inte så att han bara trycker dit några kassar i under en månad, utan liksom, kommer han igång här nu, då skulle ju han kunna ta Spurs till nästa nivå den här säsongen.
Det är det som är efter med Spurs. Vi har varit kritiska med detta, men det finns ju sparkapital. Det är inte många spelare som har levererat på maximal kvalitet, varken egentligen, alltså, defensivt. De har varit habila. Centrala mittfältet har varit, alltså, bra. Man har inte fått in Bissouma ordentligt i laget. Son har varit dålig, Dejan har varit skadad, Richarlison har inte kommit igång. Så vad fan sitter vi och kritiserar dem för egentligen? Det är så jävligt imponerande, den poängskörden man har, när det inte har sett bra ut. Man har inte toppform på så många spelare, så det finns ju ett sparkapital av guds nåde till i år. Nej, fan, Spurs kommer trea i år. Jag säger det nu, jag ångrar mig. De missar inte alls, ja, Champions League. De kommer trea. Magiska jävla Spurs.
Ja, exakt. Nej, jag tror också att man grejer den här Champions League-platsen. Sen får vi se, som sagt, om vilka som gör dem sällskap. Vi har ju även faktiskt skada på Bentancur också. Han klev ju av där i Uruguays sista match, var det väl. Och därför så ser jag också att Bissouma startar idag bredvid Höjbjerg. Och sen noterar jag faktiskt ändå att Son, han är faktiskt med i truppen här. Han sitter på bänken. Så det var ju en jäkla snabb rehabilitering. Ja, det var ju någon form av förkylning då, men han ska faktiskt vara med här på bänken. Så då bör han väl faktiskt kunna spela i omstarten här mot Brentford på måndag. Men viktigt att Spurs får en bra start, såklart. Har ett hyfsat bra schema inledningsvis, och sen väntar det då lite tuffa matcher i form av City och även London Derby mot Arsenal. Så att komma igång här, ta lite poäng, få spelet att se bättre ut, så är man ju redo sen när det vankas tuffare motstånd. Vi tar oss till Liverpool, tycker jag, som ju var, ja, tillsammans med Chelsea höstens stora besvikelse. Ryckte upp sig mot slutet, men det är klart att när vi sitter här efter 16 omgångar och notera att Liverpool, visserligen med en match mindre spelad än ganska många lag, att de ligger sexa, det är ju en ruskig missräkning.
Jag tippar dem som etta när vi gjorde första programmet, eller det var andra programmet i augusti. För jag känner verkligen Luis Diaz kom in i det så bra. Man värvade Darwin, som jag hade väldigt höga förväntningar på. Han har väl inte riktigt infriat dem än, även om de underliggande siffrorna finns där. Jag tror att det kommer bli bra, men det är så många saker som man inte så komma. Fabinhos decline, Trents blottande defensiv som har varit på nivå som jag aldrig har sett. Sen om det har med Van Dijk som spelar innanför honom eller om det har med att Konaté och Matip har varit skadad så att de har fått byta mittbackspartner, eller om det har med Henderson att han inte löper lika mycket, jag vet inte, men jag såg det verkligen inte komma, och jag tror väl att det borde komma tillbaka, för vi såg ju förra året hur jävla bra de är, framförallt på våren när de på riktigt utmanade City om ligatiteln och var snudd på att vinna en historisk kvadruppel. Man glömmer att det är så extremt kort tid ifrån man hade den där våren när man knappt tappade en poäng. Så det är mycket som behöver ske i Liverpool, och det är mycket frågetecken på något sätt. Jota kommer tillbaka, Dias bakslag skadad. Mycket frågetecken, men samtidigt är man... fan, det låter fel att jag som United-supporter ska säga att jag är spänd för Liverpools framtid. Men om jag försöker vara neutral så är jag ändå spänd att se vad som händer med klubben gällande ryktena med Bellingham, vad som kommer ske, kommer Klopp orka bygga ett nytt lag om det fortsätter gå dåligt. Det är mycket i pipen för Liverpool, måste man ändå säga, utöver försäljningen som är på gång.
Ja, men precis, ägarbyte, ny sportchef, liksom successivt byta ut den där truppen. Ja, det finns en del frågetecken, samtidigt som det också finns en hel del på plats. Jag tyckte att Carvalho liksom blixade till här under hösten och visade att det finns en stor potential där. Harvey Elliott börjar liksom komma tillbaka efter den där skräckskadan och ser bra ut. Och sen tycker jag mot slutet här att Nunez fick en bättre roll i det här Liverpool. Och honom behöver man ju verkligen här nu då, när både Dias har fått bakslag och Jota har ju en bra bit bort. Så att Liverpool har ju en... Ja, Firmino finns ju också där såklart. Och han har gjort en stark
gjort bra
höst. Ja, verkligen. Nej, men han är ju otroligt skönt för Klopp att ha honom där. Och han producerar ju faktiskt poäng också. Men en stark avslutning ändå var det ju. Man slog ju Southampton på hemmaplan och stundtals så imponerade man spelmässigt också, tycker jag. Man slog ju Spurs på bortaplan dessförinnan. Och sen tvålade man ju dit Napoli, som visserligen inte hade jättemycket att spela för. Men det är ju lite av årets liksom, höstens sensationslag om man ser till hela den europeiska fotbollen. Så att bra avslutning för Liverpool.
Slog City också, det var ju slutet, måste vi nämna. Det är jättebra. Bra för självförtroendet. Så det var man går in på, det ser sjukt ut när man säger att man avslutade bra när man ligger sexa, men det är verkligen ett annat självförtroende, och det var mycket svar man fick ändå i slutet kontra i början, för där såg det inte bra ut. Det var väl, man åkte, man slog, jag kommer inte ihåg om man slog borta, men det var ju första borta segern på för säsongen typ. Det var, man har varit riktigt dålig på bortaplan.
Men det är ju stora snackisen om vi ska prata nyförvärv in. Det har ju varit någonting man har pratat om i ganska många fönster nu, och man pratar än mer om det efter hans sensationellt bra världsmästerskap, som jag tycker att han var briljant. Jude Bellingham såklart, där det sägs då att Liverpool ligger i framkant. Sportbild, tysk tidning, hävdar ju att Dortmund vill ha 150 miljoner euro för Jude Bellingham. Och det är ju galna pengar. Och jag vet att
alltså, Liverpool har...
Absolut, jätterimligt.
Ja, det är dit vi har kommit på något sätt. Men kostar Anthony 100 miljoner euro, så ska Jude Bellingham absolut kosta 150, om inte 200.
Ja, verkligen.
Vi har verkligen kommit till Neymar, han kostar väl 220 någonting för när han gick. Och det är väl snart 4-5 år sedan. Tiden bara springer iväg. Jag kommer ihåg då att man pratade om hur transfersummorna ändrades post Neymars övergång till PSG. Att en spelare som tidigare kostade 30 kostade 50 per automatik, och en spelare som kostar 50 kostar 80. Och det är väl någonstans där man har landat och accepterat det. Gakpo nu skulle kosta runt 50 miljoner pund. Han har gjort någon bra säsong i PSV. Det är mycket pengar alltså. Men Jude Bellingham, vi pratade om det både i förra och i första avsnittet, att det är på en helt annan nivå. Den åldern, den mognaden, den tyngden, den speluppfattningen, de ledaregenskaperna. Det känns som att vi kommer kunna ha en all time great fotbollsspelare här om utvecklingen sker som det ska. Det ska bli kul. Man vill ju tro att en spelare väljer, att han känns som en vettig kille som inte väljer klubb efter pengar och framgång. Han verkar ha en väldigt fin relation till Liverpool som klubb, och han har respekt för Klopp, och man vill väl på något sätt att han ska, även om Liverpool slutar topp 4, så vad fan gör ett år om man ska skriva ett 7 års kontrakt egentligen? Vad fan, gå dit du känner för. Sen igen, jag vill såklart inte att han går till Liverpool, men jag skulle ha en jävla respekt för honom om Liverpool missar Champions League och han även ändå väljer att gå till Liverpool, när exempelvis United, Real Madrid, Manchester City, Bayern München konkurrerar om hans underskrift. Det skulle vara häftigt.
Men du, borde man inte lägga in en stöt redan nu i januari? Jag vet, alltså så här, Liverpool har ju en historik, en historia av att ta in spelare i januari också. Alltså jag tänker ju på att man tog in Van Dijk i januari, man plockade in Suarez i januari. Då hade man visserligen tappat Torres och även i samma veva kom Andy Carroll också. Men man har ju spenderat stort för tidigare, och jag tänker så här att låter man det vänta ett halvår och då... Ja, kanske sluta femma och inte spela Champions League. Jag håller helt med dig. Vad spelar det för roll om man missar ett år när Liverpool någonstans har allt annat på plats? Och det är ju, man kommer ju stötta tillbaka och vara i Champions League året efter. Men det finns ändå en risk i att man tappar i attraktionskraft. Och dessutom så kanske han gör... Ja, men han kommer ju bara fortsätta att vara hur bra som helst för Dortmund den här... våren, även om hans kontrakt närmar sig sitt slut för varje dag som går, så är det ju andra klubbar som kan få loss pengar under sommaren, för Liverpool har väl gått och väntat på den här värvningen. De ska ju ha buffrat kapital för att vara redo, och det är det väl nu, det är väl dags att slå till.
Ja, det måste vara det. Men sen vet man att Dortmund är så jävla trygga i deras affärsmodell. Vi såg det med Haaland, vi har sett det med Jadon Sancho. De behöver inte sälja. De vet exakt när de behöver sälja för att få de pengarna de har räknat med. Och de attraherar unga spelare för att till slut släppa dem, och de är väldigt öppna med att släppa spelare. Men jag tror inte man har släppt någon i januari, om jag inte helt fel ute. Shinikagawa, Dembele gick till Barcelona, Sancho gick till United, Haaland. Jag tror att alla De är så trygga i vad de gör, de vet vad de får, så jag tror att det är snudd på omöjligt för Liverpool att klippa dem nu.
Mm. Ja, det kanske är så. Det kanske är så. Det är jag som sitter och hoppas att jag ser honom gärna i Liverpool. Jag tycker det vore häftigt. Det syns rätt nu när de har tappat lite sportsligt här, och jag tycker att det har man ju sagt länge att det där mittfältet måste bytas ut. men nu har det ju faktiskt varit lite sämre, och det hade varit en jäkla injektion för klubben att få in Bellingham här. Men du har nog rätt. Vi får nog vänta till sommaren, och så är säkert City där och snor honom framför ögonen på alla Liverpool-supportrar. Men i övrigt så kan vi summera ett bra VM för Liverpool. Var ju många spelare som men gjorde det ganska okej ändå.
Ja, nej, men jag tycker att man får ett bra VM. Inte jättemycket speltid på väldigt många. De har få speltid och gör det bra. Jag tycker att vi har ju ifrågasatt Van Dijk lite, att han ser loj ut, gör det bra i Holland. Vi har Fabinho som inte spelar en minut knappt. Trent spelar inte en minut. Får vilan. Henderson gör det jävligt bra i England. Så mycket bra svar på något sätt, och mycket vila. Känns som att man har fått ihop truppen. Nu gick Dia sönder igen, men Jota närmare att komma igång. Så känslan är att det är så jävla svårt att veta. Är det bra att de är i bra form och spelar mycket? Är det bra att de inte spelar alls? Det får vi se snart.
Ja, jag vet inte om du såg Pep här i presskonferens idag, och han är ju lurig på de här presskonferenserna. Men han sa ju att VM-spelarna, det är de jag vill spela nu, för de är ju i bäst form. Tittar man på liksom Haaland och Mahrez och övriga som inte har varit iväg på något mästerskap, de har ju tappat i matchträning.
Mahrez är mot Sverige, det är otroligt.
Ja, men exakt. Ja, men alltså, det behövs ju faktiskt. De behöver ju matcher, och därför så kommer vi såklart att få se dem i måndag mot Liverpool. Men jag tänker också så här. Ja, men när fick Harry Kane 2 veckors vila utan att spela fotboll i december? Alltså jag tror inte de här VM-spelarna, de kommer ju vara pigga här nu när det startas om. I alla fall fysiskt, sen kan det ju vara mentalt jobbigt för en sån som Harry Kane med uttåget här senast och några andra besvikna spelare. Men annars så tror jag att vi kommer se ganska spelsugna och många spelare som får mycket speltid där initialt. För det handlar nog om att få, ja men det gäller ju både alla topp 6-klubbarna att liksom vara ur blocken tidigt här nu så att man kan... Ja, var med och utmana i de olika positioner som man befinner sig i ligan. Men du, ska vi börja snacka upp matchen imorgon då? För den har ju blivit speciell. Nu är det ligacup, men vi har abstinens. Och det finns ju börjar byggas upp en historia mellan de här klubbarna.
Nej, men som du säger, så rivaliteten har ju verkligen ökat. Jag var på plats på Anfield i höstas när de här klubbarna mötte varandra, och det vart ju ganska mycket skriverier efteråt. Liverpool gjorde ju någon typ av protest till FA, där man hänvisade till att många City-supportrar hade varit sånger om Heysel och Hillsborough, då hade varit klotter Twitter om Heisel på toaletterna. Så man har ju haft representanter från båda klubbarna som har träffats inför den här matchen för att prata om hur man ska komma till ordning. Alltså att det ska vara en bra rivalitet och inte den här övergränsen och håna dödsoffer som har skett i båda de här katastroferna. Pep Linders pratade även om det här på dagens presskonferens. Och det där är ju en svår balansgång måste jag nog säga. För man är ju för en levande supportkultur som inte är topp i England. Och det beror ju mycket på att man, det är förbjudna ståplatsläktare, det är kameror överallt som gör att man inte kan tända bengaler och så vidare och så vidare. Ni vet historien. Men man ska såklart inte gå över gränsen, men att det byggs upp en rivalitet mellan de här lagens supportrar, det tycker jag bara är kul. För det är en historik som finns mellan städerna men inte mellan klubbarna historiskt sett. Det är bara Liverpool och United som har haft den, och även United och City, för att de är liksom derbyrivaler.
Ja, nej men jag... Det ska ju inte gå över gränsen, men även om man tycker att i England så får det gärna vara, det är så mycket som går korrekt till, så det får gärna vara hets. Sen ska det ju liksom inte hetsas på sättet att man hånar dödsoffer och annat, såklart, det ska vi inte ens behöva tilläggas. Men det är en fin rivalitet som har byggts upp mellan de här klubbarna, vilket det kan göra ibland från liksom ingenstans. För historiskt sett så, ja, det är inte så jättemånga som har någon vidare lång rivalitet mot just Manchester City, eftersom framgångarna har kommit relativt nyligen. Men det blir ju sådär när två lag går starkt under tid, då byggs det upp, och så kan det vara under en väldigt lång tid då. Men det blir intressant att se hur lagen mönstrar, för det vi bara kolla på Uniteds elva. Jag läste nu att Harry Maguire skulle ha spelat, men han är sjuk, så att Casemiro kliver in som mittback faktiskt bredvid Lindelöf. Så det är verkligen en speciell lösning, men jag ser ändå att Rashford är där, han spelade fotbolls-VM, Bruno Fernandes var där, spelade fotbolls-VM, rök i en kvartsfinal, Casemiro är där, så jag tror väl att Liverpool och City kommer att mönstra ganska bra lag här.
Alltså det är verkligen känslan. Sen är frågan hur mycket det spelar roll. Liverpool spelar alltså mot Aston Villa 18.30 på måndag. City möter Leeds 21.00 på onsdag. City är alltså mer än 48 timmar mer vila till nästa match än vad Liverpool har. Så frågan är om man kan gå för det mer och låta spelarna spela längre i matchen. Känslan är att det faktiskt kan påverka. Och det var lite där jag gick på också. Jag la ju vårat spel till den här matchen. Jag tror att City vinner och KDB är ju mål. Är lite baserad för att jag tror att City kommer kunna ställa upp en god hårdare för det, för just att man har längre vilan till Boxing Day, och ligan är som sagt verkligen viktigast. Båda lagen behöver få en bra start.
Ja, och sen så har ju City en större bredd får man nu säga, med tanke på Liverpools skador. Jag tänker väl att Firmino, Salah och Mané, höll jag på att säga, men han har lämnat. Men Nunez kommer att starta där uppe på topp. Men det är klart, så här ska de slita i 90 minuter när det är viktigare match på måndag, för det är ju faktiskt så att Premier League är viktigare för Liverpool. Då kanske de plockas av lite tidigare för att man ska spara lite krafter. Men City då har vi inte pratat om ännu. Det är ju en lite speciell höst tycker jag. Vi var ju otroligt imponerade av dem stundtals. Jag tänker främst på Manchester Derby där de ju stod för en helt makalös första halvlek. Erling Haaland har tagit hela Premier League med storm. Men ändå är man 5 poäng bakom Arsenal.
Det är så surrealistiskt. Det var kul faktiskt. Jag hade en lyssnare som skrev till mig förut och tyckte att jag var hård mot Arsenal förut när jag sa att Martinelli inte beprövat världsklass. Vi hade en liten diskussion och stod väl inte riktigt. Jag hävdade att Arsenal sett i truppbredd överpresterar, medans för att Arsenal är jätteimponerande, men att man kanske inte är så stark när man får normal utdelning. Medans kollar man på City så är det är ett sånt jävla komplett lag. Sen skulle säga att det är kul när lyssnare hör av sig till oss, både med ris och ros. Det var någon som hyllade din take kring Arsenal, så man kanske ska vara mer positiv mot dem helt enkelt.
Men, ja, precis.
Men det är alltid kul. Kommer både ris och ros i DM eller på Big Six, det uppskattar vi alltid. Men som sagt, man får inte ihop det, för matcherna City har gjort vissa matcher. Du nämnde det mot United, jag hade nästan förträngt den innan jag läste en intervju med Erik ten Hag som tog upp den, vilken lektion United fick den matchen. Det alltså, jag återkommer lite, alltså bland den bästa fotbollen jag någonsin har sett. Och Arsenal är 5 poäng före. Jag får inte ihop den matten. Det är så jävla imponerande av Arsenal att man gör det, och det är ju inte många av de här, Arsenal har tappat 5 poäng och det är ju inte många matcher, det är kanske matcher mot Leeds som man inte förtjänade att vinna, men annars är det ide rättvisa segrar. Och förlusten mot United så är man ju kanske det bästa laget och ska vinna matchen om man inte får det där tveksamma målet bortom till första halvlek och gör 1-0. Så det, jag vet inte, nu hamnar jag på Arsenal istället. Jag vet inte hur det gick till, men City, nej, jag får bara inte ihop den där ekvationen.
Nej, märkligt alltihopa, men vi tror väl ändå att de går en bra vår till mötes här på olika fronter, och är det något lag som ska hämta hem 5 poäng, hade det varit Liverpool hade det känts jobbigare, men det är ändå Arsenal får vi säga, med all respekt, men det har ju dykt upp skador där, och någonstans så blir det ju svårt att hålla över 38 omgångar. Lägligt uppehåll på så sätt att Kyle Walker ska ju vara tillbaka. Eller han är tillbaka, han spelade i VM och var jättebra mot Mbappé och fick lagom i speltid. Han började inte turneringen, men han var ju skadad dessförinnan, och sen så jobbade han
sig in. Han spelade 180 minuter, så det är perfekt.
Ja, det är ju helt perfekt. Och sen även mittbackarna, för det har ju också varit lite jobbigt. Samtidigt då så fick ju Akanji mycket speltid under säsongen och visade sig vara en riktigt bra värvning. Nu ska ju Laporte vara fit for fight, och då kan man liksom... Och Nathan Ake har ju faktiskt mot alla odds spelat upp sig och varit väldigt nyttig, och han går ju dessutom att använda lite på en kant där också när det ändå finns brist på ytterbackar. Det kan man ju även använda Laporte också då. Så att Pep löser ju alltid någon formation där bak, men det är nog skönt för dem att defensiven börjar sitta, och sen är det ju bara att hoppas att Haaland håller fysiskt. Och sen framförallt då, det vi pratade om i förra avsnittet, att man börjar involvera Alvarez än mer. Och liksom, ja, jag vill se honom spela bredvid Haaland.
Mm. Det måste man verkligen tänka. Sen, nu har vi, jag vet inte om vi har pratat om den här podden, men jag har i alla fall tänkt tanken. Alltså, kollar man på VM, Rúben Dias, Portugals ordinarie mittback, John Stones, Englands ordinarie mittback, Laporte, Spaniens ordinarie mittback, Akanji, Schweiz, Ake, Holland. Alla spelar ordinarie i sina länder. Nu ska de fem spelarna slåss om egentligen två mittbacksplatser. Sen absolut, Ake kan spela till vänster. De kan göra om det till en femback. Stones kan kliva ut till höger om man spelar Cancelo till vänster. Det går att experimentera, men i grund och botten att ha fem så högkvalitativa mittbackar, det kan ju bli problem. Nu har det inte varit där, för det har varit så mycket skadeproblem, men nu är man verkligen där att alla skadefria kommer tillbaka från det mästerskap. Så jag, Rúben Dias har inte haft den där supersäsongen. Har varit i början när han satt på bänken i Manchester Derby, tänkte man, nej men han vilas, men han har snarare petats vissa matcher, och han, tycker han tillsammans med Van Dijk har varit helt överlägset bästa mittbackarna i Premier League senaste tre säsongerna.
Ja, jag håller med, lite något sämre form på honom. Sen tycker jag det är lite läskigt sen när man börjar rotera mittbackar. Det sånt har Pep sysslat med förut. Nu har det liksom löst sig automatiskt för att det har varit skador, men han får inte sitta och snurra på de här nu, utan det är klart att man kan ju göra någon förändring mellan matcherna, men gärna hitta en de två som han främst vill använda i de större matcherna. Det tror jag är viktigt. Sen vilka det är, jag gissar väl att det är Dias och Laporte. Men ja, det finns att det finns verkligen att välja på, och i sommar är det väl en ganska ohållbar situation att sitta på alla de här. Det måste väl Nathan Ake säljer man väl.
Ja, det måste man göra. Det finns ett andrahandsvärde. Chelsea var ju sugna på honom för drygt 40-50 miljoner pund, så att de fick tillbaka pengarna. De har ju homegrown-aspekten därifrån för att han har tränat i Chelsea så länge. Men det är som du säger, alltså speciellt en fembackslinje känns som att man kan variera mer med. Men om man tar de här, kommer man ihåg stora klubbar under bra eror, så jag tänker United med Rio Vidic, jag tänker Chelsea med Terry Carvalho, jag tänker Barcelona med Piqué Puyol, jag tänker... vad har vi mer? Nej, men det är liksom mittbackar som ska spela 38 omgångar. Du ska aldrig byta mittbackar. Och det är charmigt att rotera, men just den där positionen, så där är jag fan old school. Saker ska vara som det alltid har varit. Ja. Mittbackar ska spela, det är ryggraden i laget.
Absolut. Och alltså, jag tycker att för mig är City 4-3-3. Sen vet jag att ibland så måste Kyle Walker vila, och då är Cancelo till höger, och så får man skicka ut Ake eller Laporte till vänster. Men jag vill inte se John Stones på någon jävla högerback. Han ska stå och lyfta in. Det ser ut som när jag skickar in bollar från kanten. Så det håll de där gubbarna så centralt du bara kan i banan, Pep, så blir det bra. Där får du tips från coachen. Pep då, som för övrigt under VM, det var precis i inledningen av VM, förlängde sitt kontrakt. Hur långt blev det?
2025, så 2 års förlängning. Och han sa ju faktiskt på presskonferensen idag. Sen hur man tolkar det, om han är klar med sitt legacy eller om att han inte kommer, att han kommer vara kvar i City tills han vinner. Men han sa ju faktiskt att han inte är klar med City förrän han har vunnit Champions League med dem. Det sa ju dock Agüero också. Sen tvingas han lägga av andra orsaker. Men ja, den där tror jag betyder väldigt mycket för Pep. Och jag ställer mig fan lite frågan. Det är det som talar för Arsenal. Om City är 5-6 poäng efter, när vi börjar närma oss kvartsfinal, semifinal, och man har ett tufft möte, vi säger att man möter Real Madrid i en semifinal, vilar man inte i ligan då och prioriterar Champions League? Man har så jävla många ligor. Det där jag tror talar för Arsenal, om det är någonting som gör.
Ja, absolut. Nej, men nu den här gången så de utvärderar väl det där löpande hela tiden, och det var ju märkligt hur man rök där i den där matchen mot Real Madrid där man var bättre i båda mötena. Men ja, nu måste det ju vara fullt krut på den här förbannade Champions League-titeln. Även om man såklart älskar att vinna ligatitlar också. Men ja, det talar definitivt för Arsenal. Ligan, det vi håller närmast hjärtat ändå, va, får vi väl ändå säga. Vår kära Premier League, den klassiska ligalunken. Det är dags för mellandagsfotboll. Vi drar igång på måndag. Då har man lagt julstöket bakom sig, hoppas jag. Och så kan man fokusera på Londonderbyt Brentford mot Spurs. Där vi får... får vi två svenskar på plan?
Är Ponne tillbaka eller? Jag har inte hört
det
något.
Det måste han väl vara.
Någon baksida borde han vara. Jag har faktiskt inte hört den. Jag konsumerar inte jättemycket Brentford-nyheter, om jag ska vara helt ärlig. Men jag har inte hört någon. Men det hoppas jag. Det är en fin start med Dejan mot Ponne där. Alltså.
Riktigt fin start. Podden heter ju Big Six. Så det är väl där vårt stora fokus är. Men som jag förstår det så ska han väl faktiskt vara tillbaka här. Jag vet inte om han fick... speltid då mot Chelsea här senast. Men ja, vi håller en tumme för att Ponne finns med då, så får vi ett svensk möte här i första matchen. Tony, han får väl spela fotboll några dagar till då, men han är ju under utredning.
Har du någon koll på vad straffen kan vara? Det var ju typ så här, nu var det 301 bettingöverträdelser och nu kom det att det var 30 till. Har du koll på liksom vad regeln är, vad man kan straff? Om någon tittare, skriv gärna på.
Nej, men vi hade väl Trippier som blev väl avstängd i 3 månader, va? Eller var det längre, månader. Var det ett halvår eller?
Ja, det var 3 månader, tror jag. Det var något sånt, och det här känns ju ganska mycket grövre om man får bara gå på känslan när man läser det. Det är så jävla svårt med de här engelska rättstermerna och allting. Det är svårt att förstå systemet, men det låter ju verkligen inte bra, och det är ju verkligen tråkigt på ett, både för Brentford men för Tony som har gjort det jävligt bra. Han har gjort 10 mål, tror jag.
Så det är vi pratade ju om större slag. Klubbar. Vi pratade ju om större klubbar för honom. Vet inte vad det kan vara, alltså... Det är ju verkligen, det känns som att det är vid varje match. Det har ju varit några suspekta gula kort sent i matcherna visserligen. Men vi pratar alltså om något som sker varje match. Jag är svårt att veta vad det kan vara, mer än att det låter fullständigt idiotiskt från en spelare som spelar på den absolut högsta nivån. Ja, jag hoppas att han friar såklart, för jag gillar Ivan Toney. Och han är ju, alltså det vore ju, alltså Brentford tappar de honom på det här, att han blir avstängd. Alltså det är en grej om man säljer honom och tappar honom på det sättet och får in 500 millar eller mer. Men att tappa honom, att han blir avstängd resten av säsongen eller längre än så, det vore ju förödande för klubben.
Verkligen, nu läser jag 262 gånger som han har brutit mot bettingreglerna, och det har alltså skett mellan 14 mars 2017 till 18 februari 2019. Så det är inte under Premier League-tiden, men det är väl lika hårda regler i Championship, kan jag tänka mig.
Absolut. Frågan väl kan vara... Ja, inte en susning. Men ja, Brentford Spurs där. Den följs upp sen av matcher runt 4 där. Palace Fulham. Ja, det är väl en ganska iskall match, va?
Ja.
Också London Derby.
Ja, mycket London Derby. Nej, men den är väl... Den kommer inte stå på min tv, om jag ska vara helt ärlig.
Vilken kommer stå på oss då? Det blir väl Leicester Newcastle, va?
Det blir nog Leicester Newcastle, ja. Ja, det blir det. Everton Wolves, lite stämning, bra på Goodison, jul, Wolves ny tränare, den kanske med en liten second screen. 16 matcherna, de har ju lagt det ganska bra. Lite halvtråkiga, lunken matcher 16-0, Spurs, Brentford 13-30 och sen Liverpool, Villa Liverpool sent, Arsenal, West Ham och sen bara kommer tisdag och onsdag. Det är så gåshud!
Ja, det är ruskigt fint. Och så får man vilan torsdagen och sen drar ju nästa omgång igång fredagen. Men lördagens stora höjdpunkt tycker jag ändå är Aston Villa Liverpool. För ja, liksom Liverpool någonstans här, man är alltid spända på dem och de kommer ju verkligen att gasa här nu. Nu kommer vi få lite mer besked från dem när det kommer, i och med att vi kommer se dem imorgon då, mot City. Men Aston Villa gjorde ju ändå en ganska pigg avslutning här med Unai Emery. Och det känns som att man det har ju varit inne på så många gånger att de har ju en betydligt bättre trupp än vad de har presterat. Och här mot slutet så man avslutade med och
två raka segrar.
Två raka segrar, precis. Mm. Mot Brighton United. Och Manchester United. Torskade visserligen mot dem i ligacupen, men man slog dem ju inte. Faktiskt i... Det gills inte. Säger vi och har lagt ner 40 minuter på ligacupen. Men riktigt skön seger hemma mot United i liga. Vilket ju någonstans är, vi har fällt en jätte relativt nyligen. Men i alla fall färskt i minne. Och nu ska vi ge oss på Liverpool igen här nu då.
Jag tycker den här matchen, Liverpool är alldeles för stora favoriter oddsmässigt. Jag är lite förvånad över det. Villa ligger på 4,55 på hemmaplan. Och det är väl att Emi Martinez inte kommer spela, men annars, jag är Villa en jättestor chans att få något i den här poängen. På tal om, ska få lite quiz, kommer någon som var kapten för Manchester United mot Aston Villa i den matchen?
Är Ronaldo?
Ja, det stämmer.
Mm. Ja, jag anade det eftersom du ställde frågan.
Times they are changing.
Ja, verkligen alltså. Det är inte konstigt att det gick åt helvete. Men Garnacho startade väl den matchen också, vill jag minnas.
Ja, men gjorde han.
Han startade ikväll också. Men du, vi... Ja, men det där blir ju en häftig match. Jag tror det blir en tuff uppgift för Liverpool. Det är klart de är favoriter. Jag såg för övrigt också i Aston Villa-lägret här att Philippe Coutinho vill vända hem till Brasilien och det är väl bara lika bra att skeppa honom.
Mm, det där varit en tokflopp. Man har varit ju lurad av den där fina låneperioden att han skulle vara bra under Stimirar, men det var inse. Alltså, vi borde väl ha insett det för länge sedan. Bayern München, Barcelona, det funkar inte. Klassisk brasse som får för mycket pengar och inte kan hålla upp mentaliteten. Sen var det brodde på det. Det vet vi inte. Kanske kommer någon självbiografi där han förklarar sig, men tråkigt när det händer så med så jävla fina spelare. För fan vad bra han var i Liverpool.
Ja, verkligen. Alltså det är sån tråkig tapp och det bästa är ju bara att åka hem till Brasilien och hoppas att han mår bättre där nere. Men svenskt intresse har vi även här. Robin Olsen kommer jag att spela eftersom Martinez lever loppan nere i Buenos Aires.
Jag älskar honom.
Ja, verkligen. Ja, men folk är förbannade på honom nu och han är ju ganska osmaklig i vissa sammanhang, men vi gillar väl det där. Alltså,
vad fan?
Alla de här korrekta fotbollsspelarna som säger att bollen är rund och dricker vatten efter att ha vunnit, det är ganska trist.
Ja, men folk, den här, när han håller upp en bebis med Mbappés ansikte på, vad fan, Mbappé gjorde 4 mål på honom, han har säkert fått en uppkastad, han håller in, han garvar lite och sen ska folk, nej men det här är bland det värsta som hänt, han ska inte håna, han ska njuta av guldet, vad fan, folk klagar på att fotbollsspelare är som robotar, när vi har en människa, 30 år gammal, som visar lite känslor, är ett psykfall, bjuder på lite skratt, vad fan, låt honom göra det, han har haft den största dagen i sitt liv, låt honom ha kul, låt honom spåra, jag, sluta vara så jävla skitnödiga.
Nej, jag håller med. Har ju aldrig varit närheten av att vinna något tidigare. Jag var lite elakt mot Arsenal kanske, men han har ju inte fått vara bidragande i alla fall. Och så går han och vinner det största man kan göra inom idrotten. Det är klart, grabben är lycklig. Får vi se när han vänder hem då. Men Robin Olsen i kassen. Lucas Digne var ju skadad där mot slutet av hösten, men jag ser här att han har spelat lite i under
tror
försäsongen.
Tror han var tillbaka va? Sista, jag tror han spelade mot United. Så han spelade sista två tror jag. Så han ska
gjorde
tillbaka.
Det?
Ja, jag får med det.
Okej, okay. Ja men då så.
Gör inte han mål mot United på frispark eller? Är helt ute och cyklar.
Det är möjligt.
Fan,
jag tycker, jag minns bara att i ligacupen där att Augustinsson blev uppsnurrad. Men du har ju faktiskt rätt att han spelade mot Brighton. Så att vi kan glömma Augustinsson i, tror jag, i mötet mot Liverpool. Men Robin Olsen får ju försöka att stå emot när Salah och Nunez och gubbarna kommer farandes. Sen har vi ju faktiskt Arsenal West Ham också. Blir ju liksom det man spanar in här är ju Enketia såklart, som jag räknar med får chansen, även om jag läste att Arteta hade öppnat upp för Martinelli på topp. Men sånt där ska man akta sig för, tycker jag ändå. Jag vet att det är möjligt att använda honom där, men det är lite som när man tryckte upp Hazard i någon central roll, eller när Raheem Sterling har varit längst fram. Funkar en spelare bra ute på en kant som Martinelli har gjort, då tycker jag att man ska spela där. Sen är det såklart att det går att testa, men Martinelli för mig är han ska vara ute till vänster.
Har man inte också känslan den här matchen att många pratar ju om att de som har spelat VM-final, att de ska få minst en vecka ledigt. Pep pratar om att Alvarez skulle komma tillbaka runt nyår, men känslan är, om jag bara får spekulera, jag har inte hört någonting, men startar inte William Saliba den här matchen?
Jo, det är inte alls otänkbart. Jag såg att Mbappé var ju tillbaka redan på PSG:s träningsanläggning. Däremot såg jag att De Serbi, han sa att McAllister får 2 veckor semester.
Det är ganska länge. Han vill löpa så mycket, kan han behöva.
Ja,
ja, men speciellt, jo, med det tajta, speciellt med det tajta schemat. Du har ju Boxing Day, sen är det nyår, sen är det midweek efter det, och sen är det FA-cupen. Så det är ju tajt schema. Det är efter FA-cupen en vecka vila, så han kommer tillbaka där någonstans. Men det där kan ju avgöra en säsong för Brighton som har börjat jättebra. Så lite konstigt. Men han, McAllister, vad var han skrev till sin fru? Let's fuck!
Ja.
In och kolla på hennes Instagram, rekommenderas.
Verkligen. Det kan bli mycket av den varan då, kommande 2 veckor. Under tisdagen så har vi väl ändå två slaktmatcher. Alltså nu Chelsea och United har ju inte råd att förlora mot de två nykomlingarna. Bournemouth som Chelsea möter då hemma på Stamford Bridge har ju imponerat och stod emot, ja du såg dem igår, men höll ju upp stången bra igår mot Newcastle. Men här ska de väl, här vill jag se Chelsea som verkligen visar att det har hänt saker.
Ja, men gå ut direkt och bara ge dem en energiboost. Man behöver det. Man har ett ganska lätt schema i början innan det vänder. Så det är viktigt att ta de här matcherna. Samma gäller United. United har haft absolut tuffast schema av toppkonkurrenterna. Så det är stark poängskörd sett till vilka man har mött. Men man har haft problem mot de sämre lagen på pappret. Så det gäller att vinna de här. Man möter Nottingham nu. Sen har man Wolverhampton som ligger sist i nästa match. Och sen möter man Bournemouth på hemmaplan. Efter det så kan man ta 7 eller i alla fall, eller 9 poäng. Eller i alla fall 7 poäng i de här matcherna. Så då ser det riktigt bra ut. Men det är viktigt att för båda de här lagen att hitta momentum direkt i matchen man på pappret ska vinna.
Ja, men verkligen så. Och jag tror att det är jätteviktigt, för jag räknar med att Reece James startar. Det är jätteviktigt att han fick 60 minuter mot Brentford här. Och jag har inte läst att det har blivit något bakslag där. Då kommer ju han att starta den här matchen. Och just mot lågt sittande lag så behövs Reece James verkligen. Och sen vore det väl skönt om en spelare som Kai Havertz även kan göra mål i tävlingssammanhang, att de får igång någon som producerar lite framåt. Gärna att jag såg att Mason Mount hade någon liten skada, men det ska inte vara någon större fara. Han är säkert med i truppen här, kanske börjar på bänken då. Men Raheem Sterling annars får gärna komma igång med målskyttet. Men vi räknar kallt med 2 hemmasegrar där, och att två lag som behöver jaga ifatt får en bra omstart. Och sen på onsdagen då, Elland Road. Känslan är att det kommer vara en riktigt bra inramning här när Leeds tar emot City.
Ja, vi har ju sett den där arenan koka ganska rejält i år. Speciellt de här kvällsmatcherna efter jul. Aj, fan, det där kommer bli elektriskt. Har vi ett poängtapp för City direkt eller?
Ja, men när du bollar upp det lite sådär, så en mina till att gå på kanske då. Ja, vi får se. Det är lite så här, vill se dem lite här mot Liverpool och se lite vad statusen är. Men Erling Haaland då, känns som att han, alltså det är ju inte på något Haaland sätt hans klubb. Men han kommer ju någonstans hem, för att han har väl suttit någon gång med någon Leeds-tröja va?
Ja, det tror jag.
Jag har bara känslan av att han har...
Är han inte typ född i Leeds? Är jag helt snett på det där eller?
Ja, men det kan vara så. Det kan vara så. Jag vet att han har uttryckt sig positivt kring Leeds i alla fall.
Han är född i Leeds.
Ja, han är född i Leeds. Du ser. Ja. Och då är känslan att säga, jag tror inte det finns något agent mot honom. Jag tror att han kan bli lite så här, lite småhyllad från publiken där.
Innan matchen kanske, under matchen.
Ja, inte. Jag har bara liksom känslan av att man någonstans gillar
Hålla släkten.
Ja, är häftig match. Är häftig premiäromgång. Man känner sig nästan knäpp att man tycker det ska bli så kul att det drar igång. Vi har just liksom sett världens fetaste fotbollsmatch i form av Frankrike-Argentina. Och nu vill vi bara liksom ta oss an Premier League igen.
Nu sitter man och blir upphetsad över Brentford Spurs 13.30, två dagar efter julafton.
Ja, men det kunde säga om skrivpodden, va? Det finns mycket ingredienser, eller många ingredienser i den matchen. Och givetvis så har vi även ett speltips i premiäromgången, och där har du ett högre odds än vanligt, men jag gillar verkligen dina idéer.
Ja, nej, men den här gången har jag faktiskt, jag har sån jävla känsla. Jag såg Newcastle igår, jag tyckte inte att man imponerade. Leicester, ett av formstarkaste lagen innan vi gick på uppehållet, såg riktigt bra ut igår i ligacupen igen. Fått igång Jamie Vardy. Så jag tror faktiskt att Leicester slår Newcastle. Och för att spreta till det här lite ännu mer, så att vi ska få jobba någonting. Vi pratade om att 16-matcherna var lite tråkiga den här gången. Så jag tänker att med den här lappen så ska vi ha riktigt kul till Leicester-Newcastle. Leicester vinner och rejält revanschugen. James Maddison med 0 minuter i VM kommer göra ett av målen. Och det här erbjuder alltså ATG 8 gånger pengarna för.
Ja, det är riktigt bra. Maddison, revanschugen. Han kommer att visa varför han skulle ha fått mer speltid. Och herregud, vi väntar ju fler mästerskap för honom. Så att han var nog bara glad att han fick vara med. Inte allt för besviken, utan taggad. Mm. Och Leicester, som sagt, tyckte de såg jättebra ut. Nej, nu åker Newcastle på en liten smäll här. Jag gillar ditt spel, men glöm inte att, och då kan man göra som så att man tar sin lilla slant som man tjänar på när Kevin De Bruyne bombar in den borta mot Liverpool på Anfield, och så tar man den slanten och så lägger man de pengarna då på ditt spel borta hos ATG.se. Glöm inte att man måste vara minst 18 år fyllda för att få spela, och stödlinjen.se finns där om man har problem med sitt spelande. Bra, Fabbe. Nu fick man igång pulsen ordentligt här, och klockan är nu 20.59. Vi ska stänga ner och så ska vi väl ta oss in och kolla när Companies Burnley snurrar upp ditt Manchester United.
Ja, det när man normalt sett när man har de här förväntningarna så brukar det gå till helvete, så jag är inställd på det värsta. Jag kände så här, när vi ballade upp den här boxing grejen, så här, jag kommer ihåg när man var liten när man pratade att man är som ett barn dagen före julafton. Det här kommer ju gälla den 25:e, att man är som ett barn dagen, man är som en Premier League fantast dagen innan Boxing Day. Det är så vi kommer köra. Och vi hoppas ju, som sagt, hinner inte lyssna på det här mitt i allt julstök. Kör på julafton när ni åker med en bonusfamilj, eller kör på vägen hem den 25:e när ni är på väg hemåt, eller ska på någon lillejul innan, så laddar vi upp på riktigt innan för den 26:e.
Mm. Ja, men så är det verkligen. Fan, jag hade ju velat se Ashley Barnes springa åter runt Harry Maguire, men han får nöja sig med Victor Lindelöf här.
Han kan nog tackla undan honom om inte annat.
Ja, verkligen. Peacock Farrell i Burnley-kassan här också. Han är
just
riktigt
på
bra.
Fågeln.
På fågeln. Han kommer såklart stå på huvudet ikväll. Bra så, Fabbe. Då önskar jag dig en god jul. Och framförallt till alla er lyssnare också. En riktigt god jul. Och så hörs vi väl framåt mitten av nästa vecka någon gång. Vi får se när vi spelar in. Men givetvis så ska vi ta ner omgången och så blicka framåt mot helgens matcher. Återigen, stort tack. God jul på er. Så hörs vi framåt nästa vecka.
God jul.